Visst är det gott att komma tillsammans i Herrens hus. Vi läste hemma idag faktiskt i familjen. Jag gladdes när vi skulle gå till Herrens hus. Vi gjorde lite. Och det jag gör jag verkligen. Att komma till kyrkan. Och se er. Hälsa på er. Det är verkligen fest. Söndagar och när man möts som församling, det är någonting alldeles extra. Och jag hoppas att det kan kännas så för er också. Det som har inför den här söndagen här, bedja om nådens år har jag fått. Och förra söndagen var det advent. Och då firar vi ju att Jesus red in i Jerusalem. Jag hade ju brasset där som sjöng. Vi sjöng, gå Sion, din konung möta med hela det här härliga bläckinstrumenterna. Men vi hade inte bara den delen i gudstjänsten. Vi hade också barnkören här. Som stod och sjöng. Jag vet inte om du tänkte på det. Men jag har tänkt på det just det. Ja, men det är lite grann som första gången när Jesus gick in. Det var vuxna som sjöng. Kom Herre Jesus fräls. Men barnen sjöng också i den kören. Och det fick vi göra förra söndagen. Jag tyckte det var lite vackert. Så det är. Förra söndagen var det nyårsdag i kyrkoåret. Och därav tror jag tänkte den här texten. Be om nådens år. Och det står det i Jesaja-texten. Jag tänkte vi skulle läsa den så ska jag be. Och Jesaja-texten, och det är från 61, vers 1 och 2. Herrens Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjebudskap för det ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossat hjärta. Och utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna nådens år ifrån Herren. Herre, vi ber, låt ditt ord tala till våra hjärtan. Helige Ande, låt det vara levande och beröra oss. Amen. Den här texten kommer ju igen i Lukas 4. När Jesus hade döpt sig, frästas och så kommer han tillbaka till Nazaret. Och så firar han gudstjänst där i synagogan. Och så får han läsa den här texten som 50 text. Och då säger han. Efter han har läst det här. Nu har detta hänt. Mitt framför era ögon. Och det har ju hänt. Nådens år började verkligen då. Det började med att Jesus kom hit. Och han gjorde sin vandring. Men det står något otroligt spännande i Johannes 20 och 21. Och den ska jag också läsa för er. Och då står det så här. Som Fadern har sänt mig. Det står i Johannes 20 och 21. Som Fadern har sänt mig. Sänder jag er. ta emot helig ande. Det är vad Jesus säger till lärjungarna. Så nådens år började med Jesus. Men här i slutet av Johannes evangeliet så fortsätter det här med nådens år in i församlingen. Tid. Så det är därför jag tänker det här med nådens år. Att vi som kristna, vi kan bedja om nådens år. Och jag har tre punkter som vi vill lyfta fram. Jag vill bedja nådens år över mig själv. Jag vill bedja om nådens år över min nästa. Och jag vill bedja om nådens år över världen. Nådens år. Nåd, vad betyder det då? Det kan betyda gåva. Nådegåva. Ynnest. Välvilja eller behag. Nåd. Nåd över mig själv. Är det någonting vi behöver? Om jag lyssnar lite grann ut över världen, kanske mest mot ungdomar, hör jag en fråga. Duger jag? Är jag tillräckligt vacker? Är jag tillräckligt smart? Är jag så? Duger jag? Hör inte ni den frågan? Killarna, de ska matcha upp sig. Stora muskler, starka. De ska vara häftiga bilar. Och ytterst är det, känner jag, duger jag? Finns den frågan i den här boken? Bibeln. Ja, duger jag inför Gud? Duger jag inför Gud? En man som jobbar just med den frågan och slet med den frågan otroligt mycket. Det var en munk på 1500-talet. Han våndades för han visste att Gud fanns. Men han kände, jag duger inte inför Gud. För han visste, Gud är helig. Rättfärdig betyder han är ren. Och jag är inte ren. Om han är så, hur ska jag kunna duga inför Gud? Luther, man kan säga att han kanske var tokig eller han var geni. Och en del säger att det är väldigt nära mellan vara tokig eller geni. Kanske han var där, men han brottades jättemycket med den frågan. När han gick till sin fader så här, förlåt mig, inte bara en minut, timmar bad han om förlåtelse och sen bad prästen över honom förlåtelsens ord och han kände frid. För en liten stund bara så kom han på, jag har också tänkt den här tanken och den måste jag också be om förlåtelse. Hans andliga pappa skickar iväg honom då till Wittenberg och studera. Och så studerar han Bibeln vers efter vers. Och så kom han till Romarbrevet 1, 16 och 17. Och det står så här. Den rättfärdige ska leva av tro. Han får en rättfärdighet från Gud. Jag ska läsa det. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Evangelien uppenbar rättfärdighet från Gud av tro till tro. Det säger den rättfärdige ska leva av tro. De där verserna slog ner i Martins Luthers liv. Av liv som en explosion. Han kände, wow! Jag duger inför Gud. Kanske 10 års slit med den där frågan. Vart du ända. Och han kände sig, jag kunde gå in till paradisport. Och porten öppnades för mig. För han förstod. Han klarade sig inte vara perfekt i. Eller fullständigt rättfärdig i sig själv. Men genom tron på Herren Jesus Kristus fick han ikläda sig Kristi rättfärdighet. Och det var Kristi från Gud. Och då kom han, wow, Gud accepterar mig på grund av vad Kristus har gjort för mig. Han fick nåd av Gud. Det var inte Luther själv som kunde frälsa sig. Det är tron på Herren Jesus Kristus som gjorde honom rättfärdig. Och är det här första gången eller inte har förstått det här, så är det här mest centrala i evangeliet. Vi tar emot nåd ifrån Gud genom Herren Jesus Kristus. Tecknet är jorden upp till himlen. Jag kan bli förlåten på grund av Jesus Kristus och hans blod. Och få ikläda mig hans rättfärdighet. Nåd över mig själv. I Efesierbrevet står där. Det stannar faktiskt inte Paulus bara där. Att vi liksom, okej, nu är din synd förlåten. Nu är du inte skyldig längre. Jag kan acceptera dig. Paulus han undervisar där till församlingen i Efesos. Han undervisar korskyrkan i Norrköping ifrån Efesierbrevet 1. Att vi har fått någonting mycket, mycket mer. Ska vi hitta det, kära Efesierbrevet. Han, vers 4, han har utvalt oss i honom före världens skapelse var till. Att vara heliga och fläktfria inför honom. I sin kärlek har han förbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sitt goda beslut. Här beskriver Paulus någonting mycket mer. Det räcker inte att han har tagit vår skuld. Han tar oss också in och adopterar oss som sina döttrar och söner. Efter sitt beslut. Så känner du lite missmodig som kristen, så börja läsa Efesierbrevet 1. Jag bara ger dig lite, vad heter teaser, sån här aptitretare. Så får du läsa under bön Johan Efesierbrevet 1. Och du kommer känna, wow. 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 Visst är det spännande? 7:8. I honom är vi friköpta. Genom hans blod har vi fått förlåtelse för våra synder, som jag sagt. Tack vare den rika nåd som han har låtit överflöda oss med all vishet. I honom har ni också, när ni hörde sanningens evangeliet om er, frälsning. I honom, när ni kom till tro, fått den utlovande, den helige ande. Nåd, ett nådens sår över oss själva. Jag ber om nådens år över oss som församling och som kristna. Att vi ska förstå ännu mer vad vi har i honom. Vi är försonade. Vi har fått barnaskap. Och den helige ande. De pratar om Teen Street. Dynamis. Den gåvan, den helige ande. Det är inte bara för ungdomar. Det är inte bara för Luther. Det är inte bara för pastor eller Björn eller jag själv eller någon annan. Det är till oss alla, för att rusta oss som kristna. Resa oss upp. För vi behöver den kraften. Lärjungarna behövde den. Även om de vandrar 3,5 år. Även om Jesus uppstod från den döda, så var de ändå rädda tills de blev smorda av den helige andes kraft. Det är min bön att vi som folk, som kyrka i det här landet, får resa oss upp. Inte vara så blyga, utan stråla ut. Wow, jag får vara kristen. Jag tillhör honom som har skapat det här universumet. Och han älskar mig. Och jag får leva mitt liv inför hans ansikte. Inte på grund av att jag är perfekt. Nej, det är på grund av en som var perfekt. Och han älskar mig så mycket. Och beredde vägen. Och jag får ta emot den gåvan frälsningen är. Punkt 3 på den här punkten. Gåvan. Att själva. Att också göra tjänst. Vi har ju haft under hösten här lyft blicken, och jag tycker det var helt rätt titel. Och vi arabiskt talande, när vi har haft gudstjänst, jag har också haft det här, men utifrån andra Timoteusbrevet. Timoteus, han var frälst. Han har förstått det här med frälsning. Han hade den helige ande. Ändå var han missmodig. Och han funderar på att ge upp. Jag vet inte om du har känt dig missmodig trots att du alltid vet det här. När jag läste den här ifrån andra Timoteusbrevet. Ja, men det här är ett brev. Det här är till Stenbak också. Jag kan känna mig missmodig. Jag också. Och fundera att ta ett steg tillbaka. Och då vill jag läsa några verser till er idag. Som en uppmuntran. Så det blir Paulus brev till dig. Ifrån andra Timoteusbrevet. Det finns jättemycket i vers kapitel 1 och kapitel 2. Nu tar jag bara vers 6 här. Därför påminner jag dig att låta Guds nådegåva flamma upp igen. Den som fanns i dig genom min handpåläggning. Ja, men det är ett pastoralbrev, säger du. Ja, det är ett pastoralbrev. Det är bara till pastoren. Nej. Det är till varje kristen. Han har tänkt ditt liv innan världen skapar sig. Och han har gett dig gåvor som är unika för dig. Och han har gett dig nådegåvor. Och han vill att det låter den här glöden som finns, att den får lite mer syre. Du kommer i funktion att vara hans vittne där du är. Det är min bön om det här nådens år. Att vi var och en i hela församlingen. Ja, vi är inte bara här och sitter och värmer och sjunger. Det är viktigt och härligt. Men också där vi är, ute i vardagen, på arbetsplatser, i skolan. Eller var vi än, får vi vara hans vittnen. Och berätta om det här underbara nåden. Så en uppmuntran som Paulus uppmuntrar till Timoteus. Må det vara en uppmuntran till dig. Han vill använda dig och han vill kalla dig. Och du har gåvor. Blås liv i dem ännu mer. Låt fler Norrköpingsbor få smaka och se att Herren är god genom ditt liv. Det är min bön. Det här nådens år. Över er och över mig själv. Min nästa. Jag vill be om nådens år över min nästa. Jag tänker, det går att lyfta fram väldigt mycket i det här min nästa. Men jag tänker på familjen. Herre, jag ber om nådens år över familjen. Är vi här i församlingen. Nådens år. Över familjerna i Norrköping. Jag ber om nådens år. Ja, över Sverige. Att de här familjen nästa. Ett nådens år av relationer i familjen. Kan lösa som var det problem. Man kan säga förlåt till varandra. Det står om Malaki där, sista verserna i Malaki. Och han profeterar över Johannes döparen. Det står inte Johannes döparen. Men det står, jag ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärtan till fäderna, står i Malaki där. Sista verserna i Gamla testamentet. Och det är känt. Gode Gud, inför 2025. Kom du Gud med nådens år över våra familjer i det här landet där det har gått sönder så mycket. Nådens år över min nästa. Att jag kunna, om det finns saker i mitt liv, det skaver i min närhet, att kunna nå. Ja, jag vill förlåta det här. Det gnagde mig, det gjorde ont det här. Men ja Gud, jag vill förlåta. Och att han får ge dig kraft och ge att det förlåtes. Så du kan bli mer upprättad och mer hel som kristen. Jag stoppade med den familjen. Men bed för världen. Nådens år för världen. Jag vet inte om du har känt, du kanske känner som jag när man lyssnar på nätet. Jag orkar inte lyssna på nyheterna jämt. För det är så jobbigt. Vår värld går sönder. Vårt land känns att det slits sönder på olika sätt. Och jag tänker på en bibelvers då i andra gamla testamentet. Och det står i andra krönikeboken 7:14. Det är Salomos bön. Men jag tänker det står om mitt folk. Och jag tolkar in det här. Ja men mitt folk, det är väl församlingen. Mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Andra krönikeboken 7:14. Mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Ödmjuka sig och ber. Och söker mitt ansikte. Omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Jag vet inte hur Sverige eller världen ska bli hel. Men jag tror på bön. Och jag tror på bönens makt. Och jag tror vi som Guds folk, vi kan göra tjänst inför Gud i att be också för världen. Vi hörde att Syrien har fallit. Assad har fallit. Gode Gud, låt din vilja ske där i Syrien. Det är landet som har lidit så mycket. Vi har bett om Libanon. Som också gått i 1000 bitar. Under den här hösten. Det har inte gått i 1000, men det har gått sönder väldigt mycket. Och i vårt land. Herre, jag vet inte hur det ska bli läkedom där. Men det står i ditt ord. Att vi kan bedja för det. Och det vill jag göra. Och jag tror att du vill använda oss som sin församling. Om vi går tillbaka till Jesaja 61. Herrens Guds ande är över mig. Ja, det har fått den helige ande som ditt folk, som en gåva. Det är över Jesus det här orden, det är inte det jag säger. Men jag säger också, Gud vill använda oss som fadern sände mig, sänder jag er och vi får vara, förkunna glädjebudskap, för det har han sänt oss till, för människor att förbinda den som har förkrossade hjärtan och utropa frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Jag vill få leva ut för kroppsliga Kristus som kan göra detta genom dig och mig. Det vill jag be om det här nådens år 2025. Utmaningarna är stora. Man känner, god Gud, vad säger du Daniel? Ska jag gå ut och göra det här? Inte i egen kraft. Men vi har fått nåd att leva våra liv inför honom. Och där i kan vi ha styrka och kraft. Och leva ut hans liv till vår nästa och till vår värld. Också göra tjänst på bönens altare. Ska vi bedja tillsammans. Herre Jesus, tack Herre för att vi får be om nådens år 2025. Tack att du kom. Du kom där i Nasaret för 2000 år sedan. Nu börjar nådens år. Och vi vill också bedja om nådens år 2025. Över våra egna liv. Över vår nästa. Och över vår värld som är så trasig. Kom du med läkedom över familjer, över länder och folk. Jag vet inte hur du ska göra, men jag vet att du förmår. I Jesu namn. Amen.